Morning groaning, hear me morning groaning. I'm groaning for my baby.
Legendaren John Lee Hooker och låten hette Harry's Philosophy. Och du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Nu är ekot. Sjuka djur tas emot på Evidensias mottagningar trots att personalen vare sig har tid eller resurser att vårda dem. Det visar P3 Nyheters granskning.
P3 Nyheter har pratat med 14 tidigare anställda hos Evidensia som vittnar om personalbrist och press som leder till missförhållanden i vården. 5 av dem berättar att Evidensia tar emot svårt sjuka djur trots att det saknas både kompetens och resurser.
Förtroendet följer ju i botten och det är mycket känslor man ska hantera samtidigt.
Linnea tog med hunden Albus till Evidensia i Växjö för att sy ihop ett sår över nosen. Efteråt fick de med sig en vanlig smärtstillande medicin hem. Men medicinen ger Albus magproblem. Albus behöver akutvård och skrivs in på Evidensia. Ett dygn senare dör han av ett troligt magsår. Linnea anmäler händelsen till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De får rätt hos nämnden. I beslutet står det att Albus borde ha fått intensivvård.
Många vi pratat med upplever att det här handlar om att ni inte vill förlora pengar.
Vi sätter alltid djurens främsta och deras vårdkvalitet i främsta rummet. Det överskrider alltid några som helst vinstintressen.
Sist här Marlene Areskog, veterinärmedicinsk chef för Evidensia i Sverige. Reporter Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Så till Grästorp i Västra Götaland där minst en person har förts till sjukhus efter en skottlossning. Det kan finnas fler skadade, det säger polisen som utreder händelsen. Om händelsen har koppling till pågående gängkonflikter. En person har gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott och polisen letar fler gärningspersoner. Det är en stor insats på plats som väntas pågå under hela natten. Ekot med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Hemliga källor och uppgifter. Vi kollar närmare på rapporteringen om att Medin släpptes efter deal med Turkiet.
Som åklagare avfärda en bred medierapportering som en påverkansoperation. Då får han gripa mig också.
Och som Västernorrlands mesta power couple som väcker frågor om public service oberoende. Lyssna på veckans medierna när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och nu i P1 natten, varsågoda, här är Lundströms bokradio.
Nu ska vi se här, jag vill bara säga det.
Ja.
Jag har 2 saker jag verkligen kommer vilja spela in.
Jaha.
Och det är inte säkert att jag hittar dem på en gång.
Nej.
Och det är inte säkert att ni har stannat på dem.
Nej.
Men jag vill verkligen, som en bokcirkel är, att jag vill prata med er om de här 2 sakerna.
Ja, uppskattar ni djupt, älskar det.
Nej, men för jag har 2 saker som
men du tjatat om detta nu, du ska få prata.
Nej, jag har redan sagt det på morgonen till Marie.
Jag har inget särskilt, men du vet, jag jobbar på ett annat sätt. Jag väntar in mina medmänniskor så hugger jag som en kobra. Jag får bida min tid, lite.
Vet ni att jag ska vara helt ärlig och säga nu. Jag åt väldigt sent igår. Panerad ost med massa potatis. Och då fick jag känna mig som en anaconda. Sådär. Ja. Då drömmer jag alltid mardrömmar. Och jag är väldigt lättskrämd. Jag tänkte att nu kommer hon och stryper mig.
Yeah. Jag?
Nej.
Olga?
Ja. Att du... Nej,
jag trodde du... För du tittar först. Så att
nej,
jag tänkte, nu tror jag...
hon vi inte ska nämna vid
namn.
Huvudpersonen i romanen.
Ja.
Men det var lite tur ändå att du inte drömde om Marie. Eller mig.
Ja, det är nej. Bara Marior överallt.
Ja, det är bara Marior som vill strypa dig.
Slå mig med rådjursläggan.
Ja, precis. Nu börjar vi.
Ja, nu kör vi.
Bästa lyssnare, hallå! Här är bokcirkeln i Lundströms bokradio. Välkomna tillbaka in i en roman som till andra träffen redan förfört och förvirrat oss, tror jag, i vår bokcirkel här. Styr din plog över de dödas ben heter boken. Den är från 2009 och skriven av Olga Tokarczuk. Polsk författare född 1962. Ovanligt ung var hon när hon tilldelades Nobelpriset 2018. Nu är vi två tredjedelar in i denna roman. Vi läser pocketen och är på sidan 171. Hur känns det efter första träffen förra veckan inför vårt andra möte här idag? Marie Göransson.
Ja, hur känns det? Det känns ju mer spännande nu, för nu har man lite mer kött på benen. Men jag sitter här och avvaktar Olof ganska mycket. För jag tänkte, jag kör lite på volley idag.
Du kör volley?
Jag kör på volley.
Ja.
Jag avvaktar dig. Jag tycker du var alltid lite spännande iakttagelse. Det har jag med, du ser, jag har ett jätteanteckningsblock.
Ja, men, så här,
men jag kan ju inte läsa innantill vad jag har skrivit. Så att, nej, jag tycker det är spännande
nu,
det här.
Det där, ja, alltså jag tycker väldigt mycket, som sagt, jag drömmer mardrömmar om den här huvudrollsfiguren. Och jag tycker att den här andra delen är otroligt spännande, för att nu är det som att vi åker in i hatet och galenskapen i hennes vrede över djurens rätt här. Så att jag tycker att den är obehaglig. Det är en thriller. Mm. De ska vara obehagliga.
Mm. Marie Göransson, skådespelare, och Olof Retling, skådespelare, komiker, författare. Vad?
Hur många titlar har han?
Ja, vill du ha fler?
Ja, tack.
Vad vill du mer vara? Drottning?
Ja, mamma.
Skorpion.
Ja, skorpion.
Vi bjuder
mamma
på det.
Ja. Ja.
Låt oss rekapitulera vad som hittills hänt i romanen. Vi har en kvinna, och nu säger jag hennes namn. Janina Dusheiko, hon bor i en liten by i sydvästra Polen på gränsen till Tjeckien. Hon har blivit väckt av grannen Tröger. De har tillsammans fått ta hand om liket efter grannen Storfot som hittats död i sin stuga. Han har satt ett rådjursben i halsen och kvävts. Och snart är också traktens polischef omkommen. Han hänger upp och nervänd i en brunn, och hur han har dött är högst oklart. Spåren runt brunnen ser ut som rådjursklövar. Är det djuren som hämnats på männens tjuvjakt och dödande? Ja, det misstänker och tror vår huvudperson, som heter Janina, fast hon inte vill. Hon är väl mer bekväm med sitt efternamn, Dusheiko. Nu har vintern i den polska byn blivit vår. Skönt, tycker jag. Men vår huvudperson, hon har problem med sin kropp. Sina åkommor kommer ganska fort här nu, del två. Hon ser kroppen som ett bekymmersamt bagage. Vad slogs ni av när det gäller hennes förhållande till sin kropp här i mitten av boken?
Ja, men den är väldigt spännande hur hon resonerar kring sin hälsa. Jag har ett citat där, jag hade mest tur att jag slog upp det, men jag hade markerat det. Hon, så här skriver hon då. Ibland tänker jag att endast den som är sjuk är riktigt frisk.
Ja, det är för mig totalt obegripligt, men det är...
Ja.
Jag är inte tillräckligt... Alltså, det förstår inte jag riktigt.
Nej, men hon resonerar ju väldigt mycket där kring hennes ohälsa. Och hon berättar ju också någonstans där att det är ganska skönt att vara sjuk, för då vet man i alla fall vad man ska dö av.
Ja.
Hon hittar någon slags vila i det. Men där är vi någonstans också inne på någonting som jag vill ta upp med er som också läst den här boken. Och det är som någonting med att alla som är lite sjukare än henne, svagare än henne, tycker hon om i boken, i sin berättelse. Medan hon hatar alla som är över henne, det vill säga de som har högre titlar, de som är friskare än henne. Så någonstans vi kommer ju snart att komma till den här bokhandeln. Vi kommer att träffa kanske någon som inventerar skalbaggar. Alltså alla som är lite...
egendomliga, va?
Ja, de accepterar dem. Så att jag tycker att hon är... hon vänder, hon, de som är svagare och sjukare än henne, de tar hon till sig. Medan alla andra som är pigga, nu upprepar jag bara, de hatar hon och vänger vrede.
Så ja, men så här, det kan jag ställa upp
lite
på,
märklig. Ja, ni gör, läste ni det också lite så?
Ja. Men sen har hon ju sina teorier, det här med att lillhjärnan aldrig blev ordentligt ihopkopplad med den stora hjärnan till exempel. Och att det finns vissa brister i våra kroppar, vi har för lite pott. Aska i blodet. Så jag har studerat pottaskan, vad det är. Väldigt intressant. Man kan också göra både tvål, man kan göra såpa, snus. Och till slut så hamnar man på bikarbonat, vilket många människor äter mot sur mage.
Men
jag
du låter
intressant.
Du som en av de här lite udda figurerna.
Ja,
i
jag är ju lite udda när det gäller det här.
Men har du alltså varit på hälsohem?
Ja.
Ett sånt där vegetarian hospital.
Ja, men jag åkte därifrån faktiskt. Jag tyckte det var för jobbigt. Men alltså, jag tycker att hon är jätteintressant där. Aha. När hon talar om den här gastrokopin som hon ska gå igenom.
Visst, ja.
När de petar ner en jättestor slang. Hon tycker så här alltså, att vi har fått en kropp och så vet vi inte hur vi ska ta hand om den.
Nej.
Vi har fått en kropp utan en instruktionsbok. Ja. Och det är väldigt klipp.
Det där fastnade jag också för, att hon har som någon slags själv, hon har som inte bara ett självhat uppgett, alltså i den bästa, hon hatar ju sin kropp liksom. Men lyckas någonstans hitta positivt. Ja, jag vet väl ändå vad jag ska dö. Men hon hatar ju också människans kropp. Med hår och fötter som, hon hatar ju hår.
Gör hon det?
Behåring, ja. Hon tycker att det är helt onödigt. Varför ska, det är därför hon är på den här bokhandeln där. Mm. Du vet, den goda vill, nej,
den lilla flickan som står
så. Men hon kallar den där goda tanken.
Goda nyheten.
Goda nyheten. Mm. Det är ju en kvinna som inte har något hår på hela kroppen. Vad heter den sjukdomen?
Ja, jag vet inte vad det
är. När man har inget hår.
Hon är hårlös.
Mm. Hon är hårlös. Mm. Och då tycker hon ju väldigt mycket om henne. Och börjar någonstans också tycka att det är så fruktansvärt märkligt. Varför ska människan ha hår?
Ja, hon är inte överens med existensen.
Hon är inte överens med existensen.
Nej. Hon är definitivt inte överens med sin egen kropp.
Nej.
Sitt eget liv. Så det är väl där det känns... Mm. Ja, det är, man tycker synd om henne mellan varven. Hon har det väldigt jobbigt. Hon är väldigt, en väldigt sorglig människa. Mm. Som bär på en stor sorg. Men också väldigt intelligent.
Jag tycker det verkligen ganska mysigt att bo i den här byn. Alltså nu har den här smältande snön gjort att en del hus som hon har hand om i byn måste fixas. En takränna ska ju upp, det får hon hjälp med sin nu enda granne Tröger. Och det skvallras ju rätt mycket här. Brevbäraren kommer att skvallra om att det kanske har smugglats lyxbilar över gränsen. Spelats poker för enorma summor. Att den mördade polischefen kanske tagit emot stora mutor. Ja, men det pratar en hel del. Men ingen vet ännu varför polischefen är död. Han har dött av ett hårt slag mot huvudet, fallit eller slängts ner i brunnen med alkohol i blodet och med en ansenlig summa pengar i ett grått kuvert instucket under byxremmen. Men vår huvudperson har också mycket annat att tänka på. Hon studerar sambandet mellan filmerna som visas på tv under en dag och planeternas konfigurationer. Hon finner alltså samband, slående samband till och med, mellan visade alienfilmer ombord på rymdskepp och hur solen just då står i aspekt med Pluto och med planeten i skorpionen.
Ja.
Där undrar jag, har jag en fråga. Vad skulle du göra om du hade lite för mycket fritid? För jag tror inte att man ägnar sig åt det här om man har lite för mycket tid över. Om du kunde fördjupa dig i något liknande, en sorts forskning lite vid sidan av, vad skulle du göra då, Olof?
Alltså det här är så sjukt kul med bokcirklar, att man får såna här frågor. Jag blir så ivrig. Vad skulle jag göra om jag hade för mycket fritid?
Ja, om du tänker på den här forskningen hon har kring alienfilmen.
Ja, man skulle verkligen nörda ner sig. Åh gud, vilken bra fråga.
Om du vill tänka.
Alltså, ja, men alltså, det är jättesvårt att svara på. Men man har ju några hangs-ups i livet. Ja. Och jag har en som jag vet som jag tror att jag skulle kunna tänka mig, det är att virka ett, jag har virkat ett jättestort täck en gång, men jag vill göra ett som är ännu större och virka sådana här rutiga lapp, eller de är fyrkantiga, så virkar man ihop dem, ett jättestort
lapptäcke.
Ett lapptäcke, det skulle jag vilja virka, för då kan man sitta överallt med det, och det är otroligt skönt och meditativt att sitta med i olika färger, och sen så skulle jag ge bort det till någon stackare sen någon gång efter ett, ja, ett par år, ett par tre år, det ska bli enormt stort, det är en sån där som jag skulle ägna mig åt, tror jag.
Det skulle hon ju vilja kunna ha här, Janina Dorsey, ja, i boken, ja, på sin säng.
Och sen bara drömma om alla tillfällen. Man har virkat det där på bussen när man har varit ledsen eller glad. Och det ska man se i de här rutorna. Va?
Virkade du som barn?
Ja, jag har virkat som vuxen med såna här
Jo, men jag menar bara det. Kan det vara så att man går varvet runt då när man får den här? För att jag, att jag, min spaning här blir liksom att du vill virka, ja, om du hade för mycket egen tid, och så gör det enormt liksom stora lapptäcket. Mm. Och du kommer från en barndröm. För jag tänker att jag vill forska om hajar. Att jag skulle ha en harpun, och så skulle jag ha cyklop, och så skulle jag ligga och dyka, och så gå upp och skriva lite anteckningar och göra hajforskning.
Oj, oj, oj.
Ja, ja, då, för det är för all del. Det låter ju kanske mer spännande än att virka.
Nej, men för det här är ju lite spännande, för att om du skulle göra det där tecknet, då skulle ju du vara en seriemördare.
Hur då? Hur?
Jo, men det är fruktansvärt obehagligt att någon som sitter och gör ett gigantiskt lapptäcke av någonting som är...
jag fattar faktiskt inte.
Jo, men hon är ju... Så här, nu måste jag ta... Alltså, hon, så här som hon beter sig i boken, det är, så beter sig bara en seriemördare.
Jo, men kan man inte virka ett lapptäcke?
Ja, men hon, Marie ska ju göra ett helt galet stort lapptäcke.
Ja, men jag ska göra det efter hur jag
får. Det är ju seven-beteende.
Med varje ruta så här då. Och jag tycker att det är i Olgas anda här. Man skulle kunna använda det hos Olga i hennes hem. Och kläder över stolar, möbler.
Jo, men det är ett sjukt beteende.
Nej, det är inte sjukt.
Det behöver inte vara.
Ja, men, alltså, att göra ett gigantiskt lapptäcke, då får man... Det, jag försöker gå varvet runt. Om jag skulle börja forska med hajar, då hade jag ju blivit galen.
Ja, men du står alltså med en harpun i handen och säger att det här är ett sjukt beteende. Att virka!
Nej.
Jag fick bilden att hennes lapptäcke skulle vara... obehagligt stort. Precis som att hon sitter ju här i boken och sitter ju och för anteckningar i tv-tablån. Det är ju ett sinnessjukt beteende.
Ja, men det är ju därför att hon har astrologi. För mig är det fullständigt obegripligt hur hon kan få ut. Men hon har ju, det är ju hennes enormt stora intresse. Och hon kunskap, hon kan ju mycket om det, va? Ja. Jag tycker inte att det är sjukt, jag tycker bara att för mig är det främmande, så jag tar fram mitt täcke istället och virkar då för olika sinnesstämningar, väderlekar och allt möjligt, så det, där blir, så det blir liksom nytta med nöje.
Ja, vi har en virknål och vi har en harpun, och nu går vi vidare. Vår huvudperson har hittat ett dött vildsvin i skogen i en pöla brunaktigt blod, och hon tänker, så här tänker hon: ett land står och faller med hur man behandlar djuren. Hur man förhåller sig till dem. Och där kanske man skulle kunna tänka sig att det är ett citat som anknyter till Gandhis. En nations storhet och dess etiska framsteg kan bedömas av hur man behandlar sina djur. Men där undrar jag lite grann nu, för att bli lite allvarligare. Har du själv någon princip, och det här är ju kanske en laddad fråga, någon princip runt hur du tänker om djur? Alltså vilka djur du vill äta, hur du vill vara mot djur. För det handlar ju ganska mycket om det här.
Mm. Ja, jag tycker nog att om man beter sig bestialiskt mot djur, som hon faktiskt pratar om här, så säger hon, går hon så långt som säger att det finns ingen demokrati. Där kan jag ställa upp en del på. Att jag kan inte påstå att jag är någon enorm djurälskare, men jag har ändå en väldigt varm känsla för djur. Speciellt för kor, hästar, även hundar. Men jag tycker nog att det ligger väldigt mycket i hur behandlar man sina djur. Att djuren har själ, det är jag helt övertygad om.
Mm.
Ett land som behandlar sina djur illa, det är ingen riktigt bra demokrati. Det är det inte.
Marie, där har du ju då på sidan 103, jag har också strykit under den fantastiska motivet där, som jag faktiskt skrivit att jag tycker att det är. Där, har du den där? För den tyckte jag, kan inte du läsa den?
Morgonen.
Så jag snor den av dig. Där uppe är ju hela, apropå demokrati.
Ja, men det är inte där. Du pekar på fel.
103. Du är på 101.
102, 103. Ja. Ja, där har jag skrivit. Om folk beter sig bestialiskt mot djuren så finns det ingen demokrati. Eller någonting överhuvudtaget som hjälper.
Här tycker jag är motivet. Alltså för att någonstans, nu får ni liksom bromsa mig. Men det här är ju en berättelse om en serie mord i den lilla byn här uppe. Hitta mördaren. Ganska tidigt känner jag att jag vet, och här tror jag att jag börjar förstå att det är hon som går runt och mördar de här personerna. Och här tycker jag att jag hittar då ett motiv till mördaren. Och precis innan så har vi då också haft denna både fantastiska och också väldigt obehagliga scenen i polishuset. Där hon, som också då heter, kapitlet heter Tal till pudeln. Och det är en helt fantastisk, surrealistisk, underbar scen. Men också där hela hennes vrede kommer fram.
Berätta om scenen då. Hon sitter
hos polisen och eldar upp sig själv och håller ett brandtal för denna slakt som människan utgör. Och tar också djurens parti. Mm. Och någonstans också säger att det är djuren som hämnas på människan. Och här, jag var vegetarian i 7 år. Och känner jättemycket för det hon säger. Och samtidigt känner också galenskapen i det hon tippar över i. Så att jag tycker att det är en väldigt intressant kapitel. Och samtidigt hela någon lyssnar mycket på, hon sitter där i en förhörssituation och den enda som riktigt lyssnar på henne, det är en pudel.
Ja, men de andra tänker hon är galen. Ja, hon är galen. Ja. Men hon pekar på den här paradoxen som vi alla lever i det här samhället då, där vi ändå har vi har en djurindustri, alla äter inte kött och så vidare, men vi lever i ett samhälle som har en djurindustri och vi känner till hur det går till, och sen är det väldigt många av oss som ändå på något sätt, jag vet inte, blundar, glömmer bort det, lever med det på något sätt, och det är väl den punkten, paradoxen hon trycker på också, eller hur? Mm. Att det här går egentligen inte riktigt ihop.
Skulle vi klara oss, världens befolkning, utan djuren, utan att döda djur alltså? Skulle vi kunna leva, skulle vi få tillräckligt mycket protein hela, men vi får det ju inte ändå för människor svälter. Men man kan ju undra om det skulle gå överhuvudtaget att klara det.
Ja, det blir nog svårt. Men det är klart att man kan hitta protein på annat håll i vegetarisk kost såklart. Men det kanske inte går på alla platser på jorden. Jag tänkte någonstans bara få någonting som ni båda, Marie, något som du var inne på, det här drömmen om Tjeckien. För det, som hon har, att det är så mycket bättre.
Ja, de bor väldigt nära tjeckiska gränsen. Och de är ibland i den här tjeckiska nätskuggan.
Det här långa talet som hon har då på polisstationen avslutar så här. Jag såg åt vilket, hon alltså försvarat djuren och denna tjuvjakt, och de bara på 102 där. Jag såg åt vilket håll djuret hade sprungit mot gränsen, Tjeckien, bort från från de nya predikstolarna, det vill säga hon kallar det då jakttornen.
Ja,
som rest i den här änden av skogen. Det var säkert från dem man hade skjutit. Alltså måste den sårade, hon syftar här till ett vildsvin, va, som har blivit fällt och skjutet på ett ofördelaktigt sätt. Alltså måste ha blivit sårat och lyckats ha sig ytterligare ett stycke, som att djuret har försökt fly över gränsen i ett försök att rädda sig över till den tjeckiska sidan. Mm. Ja. Alltså hon sätter ju, och så efter det här långa talet så säger polismannen, ni sörjer ju djur mer än människor.
Det är inte sant, säger hon. Jag sörjer dem lika mycket. Mm. Den ena lika väl som den andra. Ja.
Väldigt, väldigt, väldigt bra kapitel i en fantastisk bok. Mm.
Ja, men Tjeckien som något paradis där på andra sidan, väldigt nära men ändå, och där solen lyser då. Och sen är vi kvar i det här helvetet där det pågår bestialiska mord både på djur och människor, verkar det som. Det framkommer ju här också i boken nu att vår huvudperson var i brobyggnadsingenjör. Hon har arbetat i Syrien och Libyen. Nu mer tar hon hand om sommargästernas hus om vintern runt om i byn. Och en gång i veckan undervisar hon barn i engelska. Och då målar hon grönt på ögonlocken, pudrar ansiktet och ber sig ner till stan för att lära 7-8-åringar att säga hello och lite till. Mm. Och när hon är i stan, då passar hon på att handla bröd, potatis, andra grönsaker. Och så kostar hon på sig en riktigt god ost för att bättra på humöret. Och det var så kul att hon var ändå lite livsbejakande här med osten, tycker jag. Mm. Ja... Vad köper du för att bättra på humöret, Marie?
Mycket enkelt. Jag köper en jättestor kanelbulle. Och det, om jag vaknar en morgon och inte har ätit upp den där bullen utan den finns där, då kan jag lova er att det är den största lycka på jorden för mig. Det är kanelbullen. Och förr när min man gick ut och handlade väldigt mycket nu, inte han som går ut och handlar så mycket, då sa jag, köp inga bullar till mig. För jag vill ju bara hålla vikten. Och sen kom han hem. Och så söt. Hade han alltid köpt en jättefin bulle. Ja, jag köpte den här i alla fall. Och då älskade jag honom så mycket. Så det kan jag säga. Så är det.
Fint. Ja, alltså jag är en... fortsätter på temat kanel. Jag äter enormt mycket kanelknäcke. De här runda kanelknäcke. Och då, ja, då jag kan nästan börja gråta.
Måste jag köpa det.
Ja, för då lägger jag upp så där. Och då har jag ett knep så där, för att jag äter kanske 5 eller 7 så där. Men jag får bara ta fram en i taget så där. Och så går jag mellan kylskåpet, skåpet och skärbrädan och så brer jag mig en kanelknäcke.
Vad lägger du på den då?
Smör.
Inget mer?
Nej, en tjockt lager smör.
Ja, men du är ju en smal man, så du har ju inte tagit skada av det. Men det låter ju bra.
Ja, men det ska du få av mig. Jag ska bjuda dig på kanelknäcke.
Ja, för det har jag inte sett.
Enormt gott. Ja.
Det är ju ändå public service. Så får vi säga att det finns många andra knäcken också.
Ja, visst.
Ja, absolut.
Sesamknäcke.
Ja, många andra kanelbullar.
Men vi har ju enkla vanor, får man lov att säga. Man kunde ju ha sagt att man ville ha en hummer.
Ja, visst.
Som min man skulle ha sagt, som kostar hur mycket pengar som helst. Mm. En liten bulle kostar inte så mycket, 20 kronor idag.
Ja, kanelknäcke, det är ju... Ja, nu ska vi inte gå in på...
Precis, vi går in. Nej, men
vi lämnar prislistan där.
Här. Men här är det som återigen då, så där, här kommer min läsart åter där. Hon tycker ju om sina barn. Och hon har alltså valt strategiskt, alltså kommer det fram i berättelsen, jag vill inte ha de äldre barnen, jag vill ha de yngre barnen.
Men jag, får jag bara
och där är det så att hon bara nämner, hon vänder sig och tycker om de som är svagare och mindre än henne. Jag tycker att det här är lite obehagligt beteende.
Ja, men jag har ju sett det mer som att det är en behagligare människosort, va? Det här att barn vågar vara, skulle jag säga tvärtom, ett barn upp till 10 år säger lite vad de tycker. Står väldigt mycket för sina åsikter. Ah, ja. Sen börjar man ändra sig och så ska man inrätta sig i leden och bli som alla andra. Ja, jag tycker inte hon har rätt där. Men hon har ju naturligtvis rätt. Men för mig är det barn upp till 10-12. De är väldigt självständiga och originella och egna, skulle jag säga. Men där ser vi lite olika på kanske.
Ja. Hon har förstått i alla fall att hon ska hålla sig till dem i alla fall. Men inne i stan tycker hon också om att sitta då i Goda Nyhetens butik. Den här människan som då saknar hår på kroppen. Den här, hon kallar den kvinnan för Goda Nyheten. Och där inne får hon höra ryktet om att viträvar släppts ut från en rävfarm i närheten av hennes hem. Och att den ansvarige för farmen, som kallas för Insida, är spårlöst borta. Har han flytt? Hade han skulder till maffian? Många rykten om denna förmögna rävfarmägare är i svang. Ja, varför är viträvarna nu i skogen? Har han släppt ut dem? Har de flytt från farmen? Frågorna hopar sig. Men klart är att denna man som de kallar Insida är spårlöst borta. Och att viträvarna i skogsbrynet ser ut som diplomater från djurriket, anlända för att syna saken närmare i sömmarna, som det står i boken. Ja, det här blir ju en ny grej som händer.
Får jag fråga en sak?
Ja.
Alltså, är det en tillbakablick sen när hon träffar den här flickan som sitter och röker med bilen där, och ut ur skogen kommer en gubbe klädd med, han ser ut som de här militärerna. Eller, är det en tillbaka? Alltså, där blir jag förvirrad. Ja. Alltså, att det, är det Insida som kommer där?
Ja, det
är hon minns det. Det är lite svårt faktiskt att hänga med. Ja. Där, men hon minns det. Hon minns att hon har träffat honom i skogen. Han är utklädd. Han ser ut som en
militär. Som är ute,
Han är ute med sin älskarinna.
Ja.
Hon sitter och röker, ja.
Alltså, där blir inte jag klok på historien, va? Eftersom det är en tillbakablick. Då tror man ju att det här sker nu. Men han har alltså varit död i...
Han är borta.
Han är borta. Här vet vi att han är borta. Sen när de hittar honom då, så visar det att han har varit död i månader.
Ja. Men det här är älskarinnan, och det här är ryktet som går om honom.
Ja, han är en sån där i bygden som det kanske finns i en del bygder. Ja. Att det är någon som har ganska mycket stålar.
Mm. Alltså, jag måste hitta beskrivningen när hon sitter i bilen i tillbakablicken. Alltså, när han kommer ner som en Star Wars-soldat. Kan vi inte försöka hitta den? Vilken
men
sida?
Hon, den här flickan, det är hon som sen försvinner till Amerika, eller
ja,
hur?
Precis. Ja,
älskarinna.
Men vart är den...
Men han har ju inte tagit ut några pengar. Det finns ju ingenting på kontokort. Hon har ju inte fått någonting, den här tjejen, av honom. Eller hur?
Det är väldigt mycket höljt dunkel runt honom.
Här kommer Insida ut från skogen.
Yes. Vilken sida är du på?
Ja, 140.
Den är underbar, den beskrivningen. Läs den, för den är som en spelscen.
Ja, det är som en spelscen.
Stjärnornas krig,
han såg skrattretande. En bil står parkerad, hon blir nyfiken. Vem är det som har parkerat där? Hon ut åker med sin egen bil, samurajen som hon kallar sin egen bil. Hon stannar bilen och går fram. Där sitter en kvinna, en liten juvel och röker. Och helt plötsligt så prassar det till i buskaget. Och någon kommer utgående mot bilen. Han såg skrattretande konstig ut, klädd i någon sorts uniform, en grönbrun kamouflagejacka. Över hela sig, från hjälmen på huvudet ner till skorna, hade han fäst granris. Ansiktet var insmetat med mörk färg, som de skinande välvårdade mustascherna bjärt kontrasterade mot. Ögonen såg jag inte, eftersom de gömdes bakom besynligt optisk apparat, något i stil med det instrument som används för att utföra synfel, fullt med skruvar och olika tillbehör. Hans breda bringa och välpumpade mage var i sin tur flätade med fältkök, karthållare, kit av olika slag och patronväska. I handen höll han ett gevär med kikarsikte. Det såg ut som hämtat ur Stjärnornas krig. Jävla bra.
Nej, men varför såg han ut?
En prylkille.
Kan man lugna sig?
Varför såg han ut så här?
Ja, här lämnas vi som läsare lite öppen för, har han tömt, han har ju uppenbarligen, har han ett, hjälpt någon att fly över gränsen? Har han två, skjutit, bara klätt ut sig till Stjärnornas krigs, liksom, och gått ut och pangat ett djur bara för en ren nöje? Eller har han tömt en vapengömma?
Nej, jag tror att han har det här för att han är rädd att han ska bli upptäckt. Va? Alltså, om han har ju sin älskarinna i bilen. Hon sitter där och röker och viftar med benen. Han har satt på sig hela den här skiten. Ifall det kommer någon så ska man tro att han är en riktig sån här Stjärnornas krigssoldat som irrar runt där. Så att han inte ska bli misstänkliggjord. Så uppfattade jag det när jag läste det. Men jag vet inte, det är väldigt märkligt. Det är en liten... avsides.
Han försöker dölja någonting.
Hur tolkade du det?
Nej, det får ju faktiskt, vi får inte riktigt veta exakt varför han är klädd så där. Jag tycker det är lite fint med i alla fall inte ännu i boken. Men nu går jag vidare.
Jag måste få säga en sak.
Nej, det sen måste jag faktiskt få säga också.
Ja, men börjar du då?
Nej, det står ju längre ner. Jag kunde inte undgå känslan av att han levde ett utsvävande liv som bara gick ut på detta enda, att till varje pris få sitt lystmöte. Det här är Det är en orgie för honom där. Alltså, han är pervers helt enkelt.
Det som är häftigt med författaren här, att vi befinner oss i en otroligt skruttig, det är de fallfärdiga sommarhusen, men så bara så skriver hon in den här scenen som en superkaramell liksom. Ja. Men nu är det så här, jag bad om lite luft här, bara kort. Här... Nej, men jag menade inte så. Jag menar att jag måste få se. Nej, det blev fel. Jag är en enkel...
Nej, inte så enkel som du tror, men i alla fall.
Sida 41.
141 menar du?
141.
Ja, jag menar det.
Det finns en liten ledtråd här på sidan 141. Det säger sig självt att det stora ryms i det allra minsta. Försök inte tro något annat. På bordet där jag nu skriver detta finns en konstellation av planeter. Hon sitter och skriver sina memoarer.
Ah.
Berättelsen är hennes memoar.
Det vi läser.
Ja.
Mm.
Det blev för mig blev det så här som lite obehagligt, lite skrämmande. Aha, det är därför jag håller med dig hela tiden. Hon för mig, och sen så har vi den sista delen och upplösningen som vi kommer att prata om sen.
Ja.
Så här var som en jäkla nu, för hon säger konstellation av planeter, för att inte säga hela kosmos, utlagd. Är detta en anledning? Är det hennes memoarer?
Mm.
Det är inte rent iakttagelse. Det har jag definitivt inte sett. Men det är...
Ja, men för den är ju lite sådär, ja, absolut, den är inte skrivet absolut i ett jag-form, jag följer inget du, utan det är, så, det är ju det där nästan, det är därför nu, vissa partier till exempel är den här komiska men väldigt starka scenen där med pudeln, det är ju som nästan en sektledare som håller ett tal. Jag menar, jag höll ju med i det där kapitlet på massa saker.
Absolut, intressant iakttagelse av Olof tycker jag.
Absolut, ja. Med det går vi vidare. Ett säkert vårtecken i det här lilla samhället är när tandläkaren bär ut sin antika tandläkarborr.
Det är ett älsklings...
Ja, vad bra. För nu är vi där. Han ställer den här utanför huset tillsammans med den monumentala tandläkarstolen som han dammar av efter att den har övervintrat i ladan. Hur går ett tandläkarbesök till i den här lilla polska byn?
Ja.
Vill du berätta, Marie?
Ja, det kan jag... Man kommer dit och man sätter sig och man gapar. Och så står han med en jätteborr och han är lite på kotan tror jag hela tiden, den tandläkaren. Och sen har han bedövar dem med vodka, de får dricka stora glas och blir skitfulla helt enkelt. Ja. Och så tittar han in i munnen och så säger han, nej, den där får ju dra ut. Och så drar han ut. Ja, det är väl ungefär som det går till idag hos tandläkaren, fast det är lite tjusigare.
Nej, inte riktigt så.
Nej, inte riktigt kanske. Man
jag var sådär, är ett stort Roy Andersson-fan.
Jag med.
Det här är ju en Roy Andersson-scen, ja, eller hur? Det, bara skriker Roy Andersson.
Ja, i stort sett är det så. Det är väldigt grovt i alla fall, får man väl ändå säga.
Mm,
och tandläkare har ju... På landsbygden förr så var det ju ofta så att, att det var ju smeden som var tandläkare. Han tog ju fram tången och drog på.
Det är någon sån detalj så där när hon sitter och väntar på sin tur. Och så kommer ju då någon in, den som är före henne. Och han är ju och hon beskriver liksom som att han är knappt med. Han är så full så att den som ligger där är inte ens medveten. Han bara öppnar käften och sliter ut en svart tand och det låter plopp.
Ja. Nej, men det är... Ja. Detta är ju ändå inte 1800-talet.
Nej, de har laptops och grejer alltså. Ja. Nej, men det här är då ett säkert vårtecken i det här lilla samhället. Och mot våren anländer också en ny människa till trakten. Han har låg baritonröst, ryggsäck, vit linneskjorta med upprätt krage, en liten tunn hästsvans som påminner om ett skitigt skosnöre. Och han dyker upp och frågar vår huvudperson här om han får låna badrummet. Vem är det här?
Ja, Boros.
Det har vi funderat på faktiskt. Det var det enda vi pratade lite om innan vi sågs. Det kan vara vad som helst egentligen.
Boros Schneider.
Boros Schneider är väl utsänd, säger han, av universitetet, va? Förmodligen. För att kolla vissa saker, men jag är inte säker på att han är det.
Vem är Boros Schneider? Det är vilket coolt namn förresten, när du frågade oss i förra avsnittet vad man skulle vilja heta.
Vill du byta från Rasmus?
Nej, men först tittar hon ju honom i skogen. Hon går ju efter honom och tittar, vad gör han? Skjuter han igen? Men sen börjar de ju prata med varann. Och han berättar då att han, det är väl skalbaggar han är expert på.
Aha.
Han tittar efter skalbaggar och visar henne då en ask med en skalbagge som heter något konstigt.
Purpurbaggen.
Hon tittar på den. Och det blir väl lite förbryllande, men också måste det ju vara väldigt intressant för henne eftersom hon är så kärleksfull mot allt ända ner till larver, så hon blir väl ändå fascinerad av honom. Och Karn är nog ganska snygg, tror jag, har jag fått fram om.
Här blir det ju också sådär att han är ju då väldigt intresserad av de här skalbaggarna och larverna. Hon hittar ju, han sitter på stubba, han ligger på rygg, bara mitt i skogen. Så Boros är verkligen ett med naturen, kan man ju lugnt säga.
Hon ser vilken sida.
150 är jag på. För här kommer det återigen sådär, för att han visar sig vara väldigt märklig och egen. Och nu, min tes är att hon dras till människor som är konstigare och sjukare än henne och svagare. Här är både ett komiskt, eller framförallt dråpligt citat. Jag såg forskande på Boros och försökte lista ut vilken sjukdom han led av.
Precis, ja.
Och det kommer sig för att hon har, att han har en skalbagge i en ask. Och den har han inte haft död på, utan han har hittat en död. Hon kan inte alls förstå varför han är så intresserad av skalbaggar. Vilket på ett sätt är lite konstigt, då hon dras till djuren.
Men är inte det här någon sorts drömman för henne?
Jag tror det.
Alltså som kommer, som kan en massa om naturen som hon inte kan. Han följer med, de är tillsammans och de kryper och tittar i trästammar. Och han kan en massa som hon inte... Och sen är han intresserad av såna här, den här purpurbaggen, den är ju då liten och brun och inget särskilt. Och det här ägnar han sitt liv åt. Alltså är han inte nästan en sån här, den bästa hon kunde träffa?
Jo, kanske. Jag tror att hon blir attraherad av honom. Det är inte bara skalbaggarna, det är ju någonting mer.
Det är det ju. Ja. Han börjar sova över lite här hos vår huvudperson.
Mm.
Hur blir det för henne att för en stund leva tillsammans med någon? Det där tyckte jag skulle prata lite grann om, sidan 153 här. Kanske särskilt de besvärande sidorna här. Alltså,
Boros närvaro.
Ja,
men det finns ju väldigt många komiska meningar här och stycken apropå den här härliga... Under en tid delade jag säng med en katolik och det förde inget gott med sig.
Nej, och det ska du säga nu när vi fått en ny påve. Nej, men hon ifrågasätter ju det här att hur, det här var ju besvärande för henne att leva med en annan människa. Att bara, den går en på nerverna. Och det är månaderna fick hon gå ut tidigare ensam i skogen. Alltså hon välsignar ju sitt ensamma liv efter de här dygnen med honom. Och det, jag tycker att hon är ganska rolig när hon lyfter på täcket och bjuder in honom. Eller bjuder ner honom eller in honom eller vad du vill. Och sen att hon säger att jag är verkligen en torturduva eller religiös, fast jag tänker inte spilla några mer ord. Där snuvar hon ju också.
Kan vi inte få höra det här? Kan inte du läsa?
Läs det citatet.
Maria, här på sidan 161. Ja. Det är sidan 161.
Ja, alltså det tycker jag.
Det, om du kan börja med när det var dags att gå och lägga sig där.
Ja, jag tänkte att han var en mycket bra människa, den där Boros. Bra också att han hade sina egna åkommor. Hälsa i ett ovisst tillstånd och ett dåligt tecken. Det är ju bättre att vara sjuk i lugn och ro. Och då vet man ju i alla fall vad man kommer att dö av. Han kom in till mig på natten och satte sig på sängkanten. Sover du? Frågade han. Är du religiös? Var jag ju tvungen att fråga. Ja, svarade han stolt. Jag är ateist. Det tycker jag verkar intressant. Jag lyfte på täcket och bjöd in honom. Men eftersom jag varken är turturduva eller sentimental så tänker jag inte ödsla flera ord på den saken. Där snuvar hon ju läsaren på ett jättefint kapitel. Jag hade ju tänkt på att hon skulle berätta hur det här kärleksmötet var.
Hur tror du att det var? Om du skulle skriva i det kapitlet?
Ja, jag tror att det var... Jag fick för mig om att det var ganska bra. Därför att hon har levt ensam och han var ju en attraktiv man. Det måste han ju ha varit.
Ja.
Hon skulle aldrig lyft på täcket annars.
Nej.
Men de verkade ju inte som de hade supit, va? För att de verkar ganska nyktra. Jag vet inte om de hade gjort det.
Nej, men de har ju jo, nej, men här har det ju festats vilt, vet du.
Det hade
det,
va?
Ja, det är ju här de har liksom rökt på lyssnat på The Doors.
Ja, just det, de har druckit
Riders on the Storm.
De har druckit mycket vin och rökt på. Och de har rätt, så att det var väl inte riktigt. De var inte vid sina sinnens fulla bruk, tack och lov. Men jag tror att det var en underbar stund. Hon tyckte att det räckte och fick nog. Och sen så...
Det är lite tråkigt, tycker jag. Att, för att sen så då drar han sig tillbaka den här. Det är dags att säga hej då till den här Boros. Plötsligt ska han åka.
Och... Han är ju lite märk... Förlåt, jag följde i talet.
Ja, men, och då undrar jag lite grann hur ni tänkte om det. För hur tänker hon om att han har åkt? Alltså hon känner saknad. Hon har ändå hunnit fästa sig lite grann vid den här personen. Och det är inte varje dag hon släpper in någon i sitt hem och i sitt hjärta. Mm. Men hur tar hon hand om den här saknaden? Det tänkte jag lite grann på sidan 170 har vi det.
Ja, hon saknar honom ju några dagar i alla fall. Hans smink i badrummet, sminkan säger.
Ja, visst var det häftigt. Man blir lite nyfiken på Boros. Har han verkligen, han säger ju då till vår huvudkaraktär att det ska komma lite studenter. De sitter fast i en by, deras bil funkar inte, dokumenten kommer inte. Vad har han egentligen där i skogarna kring henne att göra? Är han en liten fröken som bara kommer för mat och husrum? En liten luffartyp. Så där. En väldigt spännande figur.
Ja, jag vet inte. Vad tänker du, Marie?
Ja.
Är han forskare?
Nej, jag tror inte det.
Du tror inte det?
Nej. Det tror jag inte, men jag tror inte att han är någon kriminell typ. Det tror jag inte, men han är en sökare som går runt och får lite huvud... Ja, en luffare helt enkelt, fast i lite bättre utrustning. Och då säger hon ju där att hon saknar ju honom, men till slut så är det ju så att allting förflyktigas. Va? En klok människa vet ju om det från början, ångrar ingenting. Där är jag inte riktigt med henne, men det... Han ger henne en livsgnista en stund, tror jag.
Mm.
Och vem han egentligen är. Men jag har inte ett ögonblick trott att han är en vetenskapsman eller en forskare. Utan jag vet inte, det fanns en känsla redan från början att en liten skum typ. Men inte någon kriminell, kände jag inte. Men han plockar ut det bästa han kan få av sin vandring i skogen. Han får husrum, han får en kvinna en stund.
Boros Schneider bleknade och löstes upp tills det enda som återstod var en grå liten fläta. Allting förflyktigas. Men för att nu hålla koll på handlingen och de eventuella morden här i boken här, så kan väl jag då berätta att nu får vi också reda på att rävfarmarnas ägare, den här insida, har hittats död. Liket... Ja, vad vet vi om det? Hur ser det ut?
Det är ju mögligt och illa däran. Det har ju varit i tre månader i den här bland ormbunkarna där.
Mm. Järntråd runt benet.
Alla tre har ni haft ett alltså. Det är intressant.
Ja.
Får man inte glömma bort nu.
Mördaren går ännu fri. Kanske håller mördaren sig gömd i trakten. Vad vet vi? Eller är det djuren själva som hämnats på den illvilliga jakt som bedrivits? Detta är, bästa lyssnare, 2/3 in i boken, ännu höljt i dunkel. Ja, med det är bokcirkeln slut för idag. Men vi är tillbaka nästa vecka och då, hörni, läser vi ut boken. Styr din plog över de dödas ben av Nobelpristagaren Olga Tokarczuk, översatt av Jan-Henrik Svan. Marie Göransson och Olof Retling, tack som kom!
Ja.
Tack själv!
Det här är Bokcirkeln i Lundströms Bokradio. Med mig, Marie Lundström.
Och producent för Lundströms Bokradio, Andreas Magnell.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play. Är det 2 eller 3 T i satir?
Så här kan det låta när lyssnarna hör av sig till programmet Allvarligt talat.
Jag har en fråga. Kan man förlåta någon som inte bett om förlåtelse?
Jag undrar hur man ska göra för att tycka att det är kul att gå till jobbet. Det enklaste svaret är byt jobb. Men det har jag redan testat och det funkade inte. Så hur ska jag göra för att det ska kännas kul att gå till jobbet?
Och så här kan det låta när författarna Majgull Axelsson och André Walden ger sina svar.
Det säger sig självt att man kan förlåta någon som inte har bett om förlåtelse. Ingen kan ju veta vad som pågår inom dig. Det du tänker och känner är ju bara ditt. Du har ingen skyldighet att redovisa det för någon. Alltså kan du mycket väl förlåta den som på det ena eller det andra sättet har gjort dig illa.
Kanske blir vi lyckligare om vi bara finner oss i att det är ganska tråkigt att jobba och riktar sökandet efter lycka mot skarvarna mellan arbetspassen. Ät lunch med en älskad vän, lös ett korsord på bussen hem, baka en sockerkaka och ät den framför tvn.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord, @sverigesradio.se. Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Du lyssnar på OBS i P1.
Vattnet längs kusten bländar med sin skönhet och lockar varma sommarkroppar med sin svalka. Attraktiva boenden byggs längs kanten av den glittrande blåa ocean. Men så har det inte alltid varit. Nils Marcus Karlsson funderar över när teologin tog oss till havet.
Västra hamnen, Kattvikskajen, Södra Nyhamn och Igelsta strand. Oceanhamnen, Eriksberg, Värtahamnen och Norra kajen. Alla erbjuder de strandnära boende med utsikt, promenadstråk och glassbarer. Hela stadsdelar har liksom vridit sig 180 grader och öppnat sig mot havet då hamnkvarteren med sina stelnade kranar och tomma magasin blivit attraktiva. Alla vill vara vid vattnet. Bitande vindar tycks vara struntsaker jämte havets livsförgyllande vidunderliga skönhet. Det är svårt att förklara för en idag ung människa hur det en gång var, alldeles nyss. I många svenska kuststäder har havet behandlats med likgiltighet. Så kunde man för 20 år sedan gå över tomma stora parkeringsplatser längs kajkanten. Havet har knappt märkts, annat än som råkyla och fiskmåsars skrin. En prosaisk orsak till detta ryggvändande mot kustlinjen är att folk i detta fattiga och ruggiga land varit upptagna med att överleva. Endast på grund av nytta har människor sökt sig till havet och hamnen. Så när dess näringar drabbats av utfiskning och varvsdöd har ett ingenmansland uppstått. En djupare förklaring finns, men är svårsmält. Särskilt i en tid då havsromantiken förefaller så självklar att man tänker sig den som tidlös. Att läsa den franske historikern Alain Corbin innebär en mental kapsejsning. Ens föreställningar översköljs av en kraftfull våg och omtumlad och yr ser man sig om på en helt främmande strand. Boken Territoire du vide, vilket kan översättas till tomhetens territorium, kom 1988. Corbin har rötter i den franska annalskolan vars historiesyn innebär att enskilda händelser och stora kungar betraktas som oväsentligt skum på ytan av historiens strömmar. Vad som är intressant är utdragna djupa förändringar, paradigmskiften i beteendemönster och världsbilder. Sånt som kan vara svårt att få syn på eftersom man befinner sig inne i dem och aldrig skulle få för sig att det en gång varit annorlunda. Vad Corbin funnit är att det normala har varit att betrakta havet som både ohyggligt och fult. Han har gått igenom den antika erans litteratur, liksom den medeltida och fram till 1700-talet, och funnit att undantagen är få. Då havet omnämns så är det i mycket negativa termer. Det är hungrigt, rasande, skrämmande. I en kristen kontext anses det ogudaktigt. En plats bortom skapelsen, bortom människans domäner. Med syndafloden som en självklar referens blir havet vad som återstår av ett straff. Det infernaliska vaggandet ger en aning om att det kan återvända och svämma över landet, och den trasiga klippkantade strandlinjen är en ruin efter det som en gång var helt. I havets väldighet vistas Leviatan och andra vidunder, och så dessa fruktansvärda malströmmar som kan uppsluka ett skepp med man och allt. Sannoliken en djävulsk trakt. Corbins talrika exempel visar på en kultur väsensskild från vår, med en djup skepsis gränsande till fobi. Havet är den senare parten i dikotomin ordning och kaos. Berg var inte mycket bättre förresten. De såg som naturens uppkastningar, vårtor eller otäcka svullnader. Så ogästvänliga och odugliga platser kunde inte vara skapade av Gud, utan måste vara rester av något annat och uttryck för mörka krafter. Men vinden skulle vända. Då havet såg som en anfäktelse för människor inom en kristen värld, så var det också inifrån denna som skiftet kom. Det som kallas naturlig teologi innebar en kantring i attityd. Eftersom naturen är Guds verk så måste den i sin helhet vara perfekt. En populär filosofisk hållning benämnd providentialism menade att existensens yttersta orsak var försynen. Det vill säga, allt som finns, finns för att Gud vill det och vill oss väl. Studiet av världen blir en kristen plikt. Kring 1700 banade sig tankar som dessa fram. Carl von Linné kan sägas vara rörelsens zenit. Från honom utgick lärjungar i alla riktningar för att utröna skaparen och hans verk. Corbin pekar på hur beskrivningar och tonfall ändras. Havet är nu något domesticerat, övertrumfat av stränderna som får det att hålla sig på sin plats. Den fallande vågen då havet möter land liknas vid ett bugande inför Gud. Det ymniga vidsträckta är en gåva till människan med sitt salt, sin föda och möjligheten till fortskaffning. Poeterna följer teologerna och lovsjunger detta uppfriskande nya motiv som tidigare med sin monotoni och blåsande sand sett som estetiskt hopplöst. En dammlucka hade öppnats som bara fortsatt att vidgas. Två trender förstärkte den nya vågen. De besuttna ynglingar som genom en bildningsresa till klassiska orter på kontinenten, en Grand Tour, skulle skaffa sig ett grepp om världen, utvidgade rutten till vissa kustlandskap. Vid bukten kring Neapel tyckte sig den beläste möta Tiberius och Vergilius, men här föll man också för de storslaget sköna scenerierna, vilka sedermera beskrevs så att fler ville se dem. En större vikt var att det kring 1750, då den sämre luften i städerna blivit sjukdomsalstrande, började anses hälsobringande att bada. Vad vi ser är förstås de initiala ilarna till dagens oceaniska massturism. De första badorterna av format var Bath och Brighton i England. Succén var brakande. Såväl kungligheter som uppkomlingar tog sig årligen till kanalkusten. Läkare föreskrev hydroterapi med ett visst antal dopp under si eller så lång tid. Professionella badassistenter sänkte ner badare och huvuden hölls under vattnet, helst så att de omtumlades av en våg. Det talades om att ta vågorna som man tar medicin. Och närheten till tidvattnet ansågs kunna få en oregelbunden menstruationscykel på rätt bana. 1817 var fenomenet så allmänt att Jane Austen tyckte det var läge att driva med umgängesformerna vid en mindre badort. I den ofullbordade romanen Sanditon. Engelsmännen var först i vattnet, men badkulten spred snart till Frankrike och tyska Östersjökusten. Gustavsberg utanför Uddevalla brukar räknas som Sveriges tidigaste badort med anor från 1780. Även denna fick glans av kungligt besök. Långsamt men grundligt skiftade människornas känsla för havet. Och kring mitten av 1800-talet var det slutligen upptäckt, enligt Corbin. Men ja, här i Sverige pågår denna upptäckt fortfarande. Med Hammarby sjöstad, Alderholmen, Innerhamnen och Holmarna. Med Västra sjöstaden, Norrvinstorp, Varvsholmen och Västerport. Många av dagens chicka stadsdelar vid havet har förstås industriers nedläggning som grund. Men hade det inte varit för ett nytt synsätt inom teologin för 300 år sedan hade kanske ingen velat befolka dem. Men tidvattnet vänder igen. Ytan må ligga vackert spegelblank i stadsplanernas prospekt, men havets våldsamma kaotiska gränslöshet hotar oss. Som förr. Och mer än då. Med stigande havsnivåer flyttas bostadsområden från kusten och människorna konstruerar sköldar, bygger vallar och sinnrika kanalsystem som ska stävja havet, hålla det på plats. Men vidundret är tillbaka.
Det sa kulturarbetaren Nils Marcus Karlsson. Essän producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2025.
Olof Skog är svensk toppdiplomat och han intervjuas om ett par minuter av Johar Bendjelloul här i P1. Klockan är 4.
Klockan är 4, här är Ekot. I stadsdelen Hylje i Malmö larmade flera personer polisen om en hög smäll kort efter 2 i natt. På plats hittade polisen begränsade skador efter en explosion på en port till ett flerfamiljshus. Tekniker ska undersöka platsen. Och i Västerås larmades polisen om skott mot en villa i Skälby vid 23:30 i natt. På sin sajt skriver polisen att ingen person kommit till skada och att det utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I Bangladesh växer frustrationen över att reformer dröjer och val inte hålls. Och den politiska turbulensen påverkar även den viktiga klädindustrin.
Vi får inte betalt ordentligt och det finns inte tillräckligt med arbete på fabriken. Hemma är det ont om ris och linser. Monisha Tum arbetar på en av Dhakas många textilfabriker. Bangladesh är världens näst största tillverkare av kläder. Den politiska turbulensen har även påverkat näringslivet och klädindustrin. En del industrier som drivits av affärsmän som stod den förra regimen nära har tvingats ge upp sina verksamheter. Personer som är allierade men nu verksamma partier försöker ta över företagen.
They froze their bank accounts, which I think is a wrong approach.
Deras bankkonton har frusits. Det är fel strategi. En individ kan ha begått fel, men det ska inte gå ut över företaget och de anställda, menar Kondak och Golam Moassem, som är forskningschef på Tankesmedjan Center for Policy Dialogue i Dhaka. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Mer om de här nyheterna och flera andra i appen Sveriges Radio Play. Nyheterna 4 med Sofia Sofroniado. God morgon.
P1, Sveriges Radio.
Och från den ekosändningen till ett av Ekots senaste helgprogram.
En svensk är sedan några månader tillbaka en av de viktigaste gestalterna när EU:s utrikespolitik tar form. Olof Skog heter han, Sveriges tidigare FN-ambassadör som nu är en av EU:s utrikeschef Kaja Kallas närmaste män. Olof Skog är veckans gäst i Ekots lördagsintervju som spelas in fredagen den 23 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Välkommen till lördagsintervjun, Olof Skog.
Tack så mycket.
Du finns i vår studio i Malmö nu. En av EUs högst uppsatta diplomater, biträdande generalsekreterare för politiska frågor vid EUs utrikestjänst är titeln. Och du tillträdde ju i början av mars. Det har ju varit en vår då den globala världsordningen ställs på ända, får man väl säga. Hur har de första månaderna på jobbet varit för dig?
Ja, du beskrev det ganska bra. Det har varit hektiskt. Det är snart 3 månader, men det känns nästan som 3 år. Det är så mycket som har hänt. Jag känner ibland lite grann, om man ska ge en illustration från vardagslivet, det känns ibland som att vara en målvakt i bandy. Jag har aldrig spelat bandy, men jag känner att det är ett stort mål. Det är hårda bollar som kommer i hög fart. Man har ganska få skydd. Och dessutom har en av våra närmaste och bästa medspelare börjat slå skott mot eget mål. Mm. Det är lite där vi befinner oss.
Ja, jag antar att du där syftar på USA, och vi ska återkomma till EUs relation till USA om en liten stund. Men vi ska börja, tänkte jag, med att prata om den humanitära krisen i Gaza. Mindre hjälpsändningar börjar nu långsamt nå fram. Civilbefolkningen har ju lidit i månader när Israel blockerat all humanitär hjälp, mat, vatten, mediciner, skurit av tillgång på sjukvård, hälsovård, el, bränsle, samtidigt då som civila dödas varje dag i Israels militära attacker. Och man förbereder också en slags återockupation av Gaza. Hundratusentals människor står vid randen till svält. Israeliska ministrar talar också öppet om fördrivning av mer än 2 miljoner palestinier. Olof Skog, hur reagerar du på det som pågår i Gaza nu?
Jag är lika förfasad som alla andra. Det går ju inte att stå liksom oberörd inför de här bilderna som kommer och den beskrivning som du ger och som vi har känt och som har blivit värre. Och med det jobb jag har så försöker jag ju att påminna våra medlemsstater om det ansvar som var en av dem har när det gäller att faktiskt förebygga den här typen av kriser och brott mot internationell rätt och internationell humanitär rätt. Jag var i mitt tidigare uppdrag innan jag tog det här, så var jag EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter, och då la jag faktiskt fram 2 rapporter om, som var en beskrivning över vad den krigföringen som både Hamas och Israel bedriver och hur den förhåller sig till folkrätten, baserat på då alltså institutioner som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, ICC och andra organisationer, hur de, vilken bedömning de gör. Och det där har alla våra 27 länder fått del av, och det är lite upp till dem hur de vill agera på det. Nu hade vi ett möte, för det har ju dessutom förvärrats i förhållande till situationen som var katastrofal redan förra året. Och nu hade vi ett möte med alla utrikesministrar här i, det var väl i tisdags den här veckan. Och jag kan säga inifrån de förhandlingarna att jag tror att alla 27 är precis lika förfärade som du och jag över situationen och de bilder som kommer ut från Gaza. Sen är det inte alla som drar samma slutsatser av det. En del menar att vi ska utnyttja vår relation till Israel för att mer diskret och direkt till dem påtala hur oacceptabelt det här är. Och andra vill mer liksom se över vår relation till Israel och verkligen värdera om de uppfyller kraven på den relationen.
Ja, det finns ju, vi har ju sett nu här att Kaja Kallas, EUs utrikeschef, med stöd av ett antal medlemsländer har nu inlett en översyn av det här omfattande samarbetsavtalet, associeringsavtalet mellan EU och Israel som ger förmånlig handel till exempel. Det skedde den här veckan. Samtidigt så Israels blockad av all humanitär hjälp har ju pågått i 11 veckor. Kriget har pågått i 600 dagar nästan. Under tiden så har minst 18 000 barn dött i Gaza. Alltså, varför sätter EU den här pressen på Israel först nu?
Nej, men den pressen har ju funnits under en lång tid. Den här diskussionen som vi har haft är ju inte, som vi hade förra veckan, är inte ny. Den har ju förekommit under en lång tid, och som jag sa så redan förra året så la jag fram flera rapporter som utrikesministerna fick ta ställning till, och liksom, ingen kan säga att man inte har vetat.
Men det är ändå ett steg som har tagits den här veckan, och jag undrar vad.
Ja, men situationen har ju förvärrats ytterligare, får man säga, med det som är uttalanden från flera israeliska ministrar, men också den här blockaden mot, som har pågått flera veckor, och FNs ramaskri när det gäller svält och annat. Så att det är ju värre. Och det har ju också blivit så att flera EU-länder därmed har känt av opinionen och kanske också ändrat inställning till situationen, och ställer nu högre krav på Israel än vad de kanske gjorde för bara någon månad sedan.
Mm. Kan man säga att EU använder sin fulla diplomatiska tyngd här? Finns det fler verktyg än det här associeringsavtalet? Borde man inte kunna göra mer?
Jo, kanske, men det är också så att, jag menar, den organisation jag företräder, liksom EUs diplomati, den bygger ändå på vår kraft i världen, kommer av att vi har 27 länder bakom oss, att vi företräder alla de länderna. Och i just den här frågan så har det ju varit, som jag antydde innan, ganska svårt att få enhällighet. Och det har ju hållit oss tillbaka lite grann. Men jag tror samtidigt, om man lyssnar på Netanyahu de senaste dagarna här, så säger han ju själv att han har lyssnat på, tagit till sig de här vädjanden från omvärlden, både från USA och från Europa, och att det har lett till att de åtminstone ser över sitt humanitära stöd något. Det är ju inte tillräckligt på något sätt, men det är i alla fall så att det är inte verkningslöst helt det vi gör.
Nej, du var inne på det. Det är ju också i normala fall svårt att få medlemsländer att enas i olika utrikespolitiska frågor. Och just i fallet Israel så vet vi ju att det finns ju tydligt olika åsikter i olika länder. Och det är ju en del av dina arbetsuppgifter att skapa enighet. Alltså, hur ska det gå till när det gäller Israels agerande i Gaza?
Alltså, för det första vill jag säga att jag tror att Israel och Gaza-frågan och hela den här Mellanöstern-konflikten är, jag skulle säga att det är nästan undantaget när det gäller enhälligheten inom EU. Därför att i nästan alla andra frågor, inklusive mot Ryssland och så vidare, så har vi kunnat hålla ihop ganska bra. Eller väldigt bra faktiskt, förvånansvärt bra kanske man ska säga. Så att, ja, och nu, som sagt, nu ökar ju trycket. Det är ju fler länder nu som ställer sig på, ska säga, på den humanitära rättens sida. Så att trycket ökar ju på de som håller emot. Och trycket ökar också på de länderna som då säger att de vill utnyttja sin relation med Israel för att istället påverka den vägen.